för några år sedan så gick jag igenom en väldigt svår tid i mitt liv. Jag hade, det var ångest och det var depression nästan och så vidare. Jag bodde i Sverige på den tiden och jag kommer ihåg att mitt i den här tiden så drog jag mig själv till kyrkan, och just då så råkade det vara en inspelning. Det var en lovsångsskiva som skulle spelas in. Och jag kommer ihåg att jag kommer dit och jag liksom, hela mitt sinne är bara fyllt av ett moln och av mörker. Och jag kommer in och så efter en tid så lättar allting och jag får som en vision ifrån Herren. Och då var jag ganska säker på att det var från Herren, för jag hade nog inga sådana visioner i den perioden i mitt liv, utan det var mer eller mindre nattsvart. Jag trodde inte att det kunde bli nattsvart. Jag har alltid varit en väldigt positiv person och livet har i stort sett alltid varit ganska lätt och det har gått bra och så vidare. Men jag kom in på en plats där jag fick smaka hur många människor kan ha det när man lever utan hopp och förtvivlan och så vidare. Jag tror att det var en nyttig läxa. Men Herren förde mig sedermera ut från det. Ära till Herren. Men då mitt i den tiden så kom jag in i den här inspelningen av den här lovsångsskivan och mitt i det så känner jag hur molnen skingras och så får jag en vision ifrån Herren. Och det jag såg framför mig i min inre syn, så såg jag Europa och jag såg hur det var som en stor arena som fylldes med människor, och jag såg människor med invandrarbakgrund och muslimsk bakgrund och så vidare, och de fyllde den här arenan. Och det var ett kristet event. Och sen så såg jag hur Gud kom och liksom tog över hela den här sammankomsten. Jag såg hur det kom som en pelare av eld och ett moln av härlighet som kom vid sidan av den här stora arenan och bara kom in. Och när det här molnet kom in så tog det över. Liksom det viktiga var inte längre vad som skedde här framme. Utan Gud kom in och det liksom, hans härlighet drabbade människorna längs hela den här, eller i hela den här arenan. Och sen så såg jag en överskrift också. Såg det på engelska, men det här bibelordet där det står att för detta syfte uppenbarades Guds son, att han skulle tillintetgöra djävulens alla gärningar. Så jag tror att det kommer en tid också som vi får vara del av, där Gud får ta över våra sammankomster och göra det som han vill göra mitt ibland oss. Amen. Tiden är kort och Jesus kommer snart, så jag tror att vi kanske borde gå in i Guds ord här. Idag så har jag tänkt vara lydig och hålla mig till temat för den här perioden. Temat för den här perioden är ju, vadå frälst? Och jag tror att jag kanske mer kommer att fokusera på ett av frälsningens resultat. Eller frälsningen är som ett inkörsport också. Det är ingenting som ett kontrakt som vi bara skriver på och så lägger vi det någonstans åt sidan. Utan det är också en ny värld som öppnar sig tillsammans med Gud. Som Belle var lite inne på här också tidigare. Man kan säga så här, och i Hebreerbrevets 12:e kapitel och andra vers så står det, vi kanske kan läsa det, det står så här om Jesus. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Och det som jag speciellt då ville lyfta upp från det här sammanhanget, det var att det var på grund av den här glädjen som låg framför Jesus som han uthärdade det som han fick gå igenom på korset. Det var inte så att korset var den stora höjdpunkten eller den stora kalaset för Jesus. Jag vill också dock tillägga att det naturligtvis är den grund, det som Jesus gjorde på korset, hans begravning, hans uppståndelse, det är det fundamentet, grunden för vårt kristna liv. Och den värld som han öppnar för oss, så kan vi aldrig gå in i om vi inte har den grunden i våra liv. Men vi ser här att Jesus såg den glädje som låg framför honom och därför så uthärdade han korset. Korset öppnar upp en ny värld för oss som vi kan få kliva in i frimodigt. Jag skrev också så här, det är också en försmak på den kommande världens liv. Guds ord säger ju att den helige ande, han är en handpenning på arvet. Så när vi får ta del av pånyttfödelsen, när vi blir födda på nytt, när vi blir fyllda av Guds ande, så är det också en försmak på mer av det som kommer att komma. Det är en teaser, det är en trailer på det som kommer att bli vår verklighet helt och fullt framöver. I Guds ord så hittar vi också lite olika definitioner av frälsningen. Vi ser att vi har blivit frälsta, vi ser att vi kommer att bli frälsta och samtidigt så håller vi på att bli frälsta. Det första, det handlar ju om att vi har blivit frälsta, det är när vi går från mörker till ljus. När vi går från död till liv, när vi blir födda ifrån ovan, när vi blir födda på nytt. Och sen när det då handlar om att vi håller på att frälsas, så är det ju den helgelseprocessen, att vi håller på att formas till sonens avbild. Och det tredje, det handlar ju om att vi en gång kommer att bli frälsta, och det är när vi är framme, när vi når målet, när vi ser honom ansikte mot ansikte. Man kan säga så här också att frälsningen ger oss, jag skrev så här, det ger oss en ny ställning inför Gud, det ger oss också en ny identitet, och det ger oss också ett nytt syfte med våra liv. Ställningen handlar ju om att vi blir förflyttade från mörker och orättfärdighet, och vi blir ställda som rättfärdiga inför Gud i Kristus. Och när det gäller vår identitet så går vi från att vara faderlösa söner och döttrar till att bli älskade söner och döttrar. Vi som en gång var förlorade, vi har blivit funna och vi har fått komma hem till vår fader. Och det tredje då, så handlar det om att vi också i frälsningen får tillbaka syftet för våra liv och vår existens. Tidigare så var vi vilsna, bortsprungna får. Men i frälsningen och genom frälsningen så blir vi utvalda för Herrens syften och för att få förhärliga honom här på jorden. Naturligtvis så skulle vi kunna prata om allt det här idag, men jag tänkte att det kanske inte blir någon. Det kanske blir hela veckan i så fall. Så jag tror att vi kanske får fokusera på en av de här sakerna. Jag tänkte att vi skulle titta lite på den här ställningen inför Gud som frälsningen öppnar. Och har du din Bibel med dig, din iPhone, har du en Samsung, så kan vi be för dig sen senare. Eller Android, så Jesus kan förlåta allt här i våra liv. Vi kan gå till psalm 1. Ska vi titta lite på den första psalmen. Det här är lite oklart vem som har skrivit det, men den är bra ändå. Psalm 1. Vi kan läsa alla sex verser. Då står det så här. Salig är den som inte följer de gudlösas råd, som inte går in på syndares väg och sitter bland föraktare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar. Och allt han gör, det lyckas väl. Sådana är inte de gudlösa. De är som agnar som skingras för vinden. Därför ska inte de gudlösa bestå vid domen. Inte syndarna i de rättfärdigas församling. Herren känner de rättfärdigas väg, men de gudlösas väg leder till fördärvet. Överskriften för den här salmen, så i alla fall i min bibel, är de två vägarna. Det handlar alltså om det rättfärdigas väg och de orättfärdigas väg. Och jag tänkte nu att vi speciellt här idag skulle utgå ifrån vers 3 som är en beskrivning av den rättfärdige. Där det alltså står, vi repeterar, han, den rättfärdige, han eller hon är som ett träd planterat vid vattenbäckar som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar. Och allt han gör, det lyckas väl. Det här är alltså en bild på den rättfärdiga. Och nu har jag 4 punkter utifrån den här versen. Sen så blir det kaffe och bingolotto och vad ni nu gör här i Vasa, vet jag. Jag vet inte vad man gör här. Kör på isen, säger Benjamin. Vi får se vad vi gör. Den första punkten, det är du är ett träd. Du kan säga till din granne, du är ett träd. Och det här är nu en predikan för dig som kanske är trädkramare eller har längtat efter att få höra en predikan om träd. Vi har en kvinna i vår församling som älskar träd och hon kan gärna krama träd och så vidare. Så det här är, om du har lite lika som henne, så är den här predikan för dig. Du är ett träd, och vi ser att den rättfärdige alltså är som ett träd. Och tyvärr så är det ju så här att vi som troende, vi får stå ut med alla möjliga bilder på oss. Ibland är vi träd. Och just när det gäller träd så verkar det vara ett återkommande tema. Att vi är träd eller vi är grenar av ett träd och så vidare och så vidare. Så att det man kan säga då, det är att en rättfärdig, han är som ett träd. Frälsningen ger oss alltså en ny identitet. Guds ord säger att om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla, det som var tidigare, det har gått. Det tåget har gått. Och Gud har gjort någonting nytt i våra liv. Och hans längtan för oss är att vi ska få vandra i det nya som han har förberett genom det som han gjorde på korset. Och det nya som han då har gjort av oss, det är att han har gjort oss till träd. Amen. Nu kan vi gå hem. Tack för idag. Man kan säga så här om trädet också, att trädet står för någonting stabilt. Och det är också så med den rättfärdighet som Gud har gett oss i Kristus. Att det är ingenting som vi bara faller ut ur och faller in ur. Och beroende på dagen och humöret, om vi bråkar med vår fru eller vår man eller någon annan. Utan det som Gud har gjort oss till att vara, det är någonting stabilt. Och i Johannes 15 så ser vi också hur Jesus beskriver oss som grenar. Jesus är trädet och vi är grenarna. Och vi ser också hur vi har blivit inympade i trädet som är Kristus. I rättfärdiggörelsen så blir vi en del av Kristus. Det är inte så att vi är grenar som liksom plåstras på eller klistras på eller tejpas på, utan vi blir ett med stammen, vi blir ett med trädet. Och om inte du kommer ihåg någonting annat från den här predikan, så vill jag att du ska komma ihåg att grunden för vår rättfärdighet, det handlar om att vi nu är i honom. I rättfärdiggörelsen så försvinner jag och det blir ett vi. Och därför så är den här separationen som vi ibland kan känna, att vi känner att Gud är långt borta eller det är svårt och det är jobbigt och så vidare. Det är en illusion. Vi är ett med Kristus. Det finns en enhet. På engelska så pratar man ofta om union with Christ. Vi är ett med honom. Vi är träd, men vi är också grenar på han som är stammen. Så vi är ett med Herren. Och just det här med att vi är i honom, så skrev jag försoningens stora mysterium och hemlighet. Vi är ett med Gud. Galaterbrevet 2 säger också att nu lever inte längre jag, utan det är Kristus som lever i mig. Det är inte längre jag, utan det är vi. Jag är ett med Gud. Han är inte långt borta. Jag kan alltid vända mig till honom. Union with Christ. Det fanns en man i Frankrike för många, många, många herrans år sedan. Han på 1600-talet, han blev känd som Brother Lawrence. Han hette egentligen Nicholas Herman. Och det här var en väldigt enkel broder som hade mycket svårigheter i sitt liv. Han kom från fattiga förhållanden och han var egentligen tvungen, eller kände sig tvungen att bli en del av armén för att få mat och husrum och så vidare. Så han hade verkligen svåra förhållanden. Och någon gång där längs resan så skadade han sig också så han började väl halta och är mer eller mindre på botten av samhällsskiktet. Han beskrev också sig själv som en konstig typ som förstör allt. Det kan jag känna igen mig. Det är ingen i min familj tror jag som vågar låna ut cyklar och annat till mig, utan jag har en tendens. Jag vet inte, jag tror att jag tar i ganska mycket, så det är lätt att gå sönder både dörrar och allt möjligt. Så var det också för den här brodern. Men samtidigt så fick han då han fick någon form av möte med Herren när han var i det militära, och han hade någon upplevelse med Gud där. Och efter det så kände han att nu vill jag ge mitt liv till Herren. Och på den tiden så tror jag att det radikalaste man kunde bli om man ville hänga med Herren, det var att bli munk. Tyvärr så fick inte han bli munk, för han var för olärd och enkel. Men han tog anställning, eller han började, jag vet inte om han fick knappast någon lön, men han började jobba som kock i köket i ett kloster. Och utifrån det så började han han började öva sig i att ständigt göra sig påmind om Herrens närvaro. Just det här som vi var inne på, union with Christ, att vi är ett med honom. Och efter hans liv så sammanställde de en skrift som består av brevväxling och även samtal han haft med folk och så vidare, som kallas för The Practicing of the Presence of God. Och det är väldigt känd litet häfte. Det var alltså så att han övade sig att göra sig medveten om Guds närvaro. Och han beskriver det själv som att i slutet så kände han ingen skillnad om han arbetade i köket eller om han gick på de här bestämda bönetiderna. Han beskriver det nästan som att han gick på dem för att de hade bestämt att man måste gå på dem och be. Men han levde och övade sig i att ständigt göra sig medveten om Guds närvaro i honom och runt omkring honom. Och han skriver så här, jag ska läsa ett litet citat. Han, alltså Gud, han ber inte om mycket av oss. En tanke på honom nu och då. En liten handling från vår sida av beundran. Ibland att vi tackar honom för den nåd han har överröst oss med, både tidigare och just nu. Mitt i dina bekymmer, sök tröst hos honom så ofta som möjligt. Lyft upp ditt hjärta till honom under dina måltider och när du är med andra. Dessa små gester behagar honom mest. Man behöver inte ropa högt. Han är närmare oss än vad vi tror. Det finns inget liv i världen som är mer underbart och härligt än den som lever i en ständig konversation med Gud. Detta kan endast förstås av de som lever i och har erfarit det. Det slutar med att folk kom från öster och väster och norr och söder bara för att träffa den här enkla brodern och få erfara det var som en frid som bara fanns runt omkring honom. Som att han levde i både i vardagen och i bönen, och oavsett vad han gjorde så levde han i en gudbubbla. Han levde i Herrens närvaro. Och det fick spilla över och fortsätter att spilla över 400 år senare efter hans, nästan 400 år senare efter hans död. Så den första punkten, du är ett träd. Den andra punkten här idag, det är att du är planterad av Gud. Det står om det rättfärdige, som vi läste i vers 3, att han är planterad. Han är ett träd som har blivit planterat. Och vi finner också en liknande symbolism också i Jesaja 61. Jesaja 61 är ju det sammanhang som Jesus också citerar i början av sin tjänst i Lukas 4. När han drar igång motorerna på allvar och de är blir lite förnärmade i hans hemmatrakt och försöka slänga ner honom från branten. Men då citerar han början av detta då, att när det står att Herrens Guds ande är över mig och så vidare. Men sen så står det så här i vers 3 om oss. Slutar vers 3. Och de ska kallas rättfärdighetens terebinter. Planterare av Herren till hans förhärligande. Terebint, det är ju ett fint ord som jag har känt till för det här, men det betyder ungefär ek. I någon av engelska översättningarna så står det oaks of righteousness, och även i finska. Jag predikar det här i hemförsamlingen där vi har tolkning. Det är lite ensamt här, vi brukar alltid ha tolk hemma i. Så då var det Tammi Så det är ek. Så här ser vi att Gud, Herren Gud, är den som har planterat oss som rättfärdighetens ekar. Det är alltså inte någonting som vi har tagit oss själva till, en plats som vi har liksom presterat för att försöka komma till, utan den rättfärdighet som Gud har gett oss, det är hans verk från början till slut. Gamla testamentets koncept, det handlar om att vi försöker med vår egen prestation, med våra egna försök, så försöker vi att uppfylla lagen. Vi försöker att göra rätt och vara rätt. Nya testamentets koncept, det handlar om att våra egna prestation, våra egna försök räcker inte till. Utan den rättfärdighet som vi får ta emot från Herren, det är han som har planterat oss som rättfärdighetens ekar eller terebinter. Jag skrev så här: rättfärdigheten är helt och hållet en gåva. Vi ska läsa från Romarbrevet 5:19. Jag tror inte att det finns här på skärmen om inte de är snabba där bak. Där står det så här. Det är Paulus som talar och säger: liksom de många stod som syndare genom en endas olydnad, så ska också de många stå som rättfärdiga genom den endes lydnad. Och i vers 17 därför så ser vi också att Paulus skriver om just rättfärdigheten som en gåva. Och min fråga då utifrån det här, det är varför eller vad är orsaken till att vi en gång stod som syndare? Man kan ju tänka så här att vi, eftersom vi syndar, så är vi syndare. Men det är inte det som Paulus säger här i vers 19, utan han säger att på grund av en endas olydnad så stod vi som syndare. Det var alltså inte heller, innan vi var i Kristus, så var det inte vår prestation, det var inte våra syndiga handlingar som gjorde oss till syndare, utan det var den enas olydnad som gav oss en identitet som syndare inför Gud. Sen är det ju naturligtvis så att vi gör ju det vi är. Så att om vi är syndare så syndar vi. Men det som jag tycker också är viktigt här att poängtera, att det också är tvärtom. Vi står alltså inte heller rättfärdiga inför Gud på grund av att vi lever rätt eller försöker göra rätt. Och det här tror jag vi alla har träffat på runt omkring oss. Vi hör människor säga att jag lever gott och kanske de är troende, men vi är goda människor och vi försöker göra det som är rätt. Det Guds ord säger och det Paulus betonar här är att rättfärdigheten kan enbart uppnås genom att ta emot den fria gåva som en enda lydig man har köpt för oss. Så den rättfärdighet vi får ifrån Herren, det är en gåva. Det är han som har planterat oss i rättfärdighet. Du blir inte rättfärdig för att du försöker leva rättfärdigt. Många människor, jag tror speciellt för oss i frikyrkan, så försöker vi springa omkring och vi försöker göra gott, vi försöker göra rätt. Och så kanske vi kommer till en punkt i våra liv där vi känner att ja, nu lyckas jag, nu ber jag i tungor 5 timmar varje morgon innan jag far till jobb, eller nu fastar jag, eller nu gör jag allt som är rätt, och då känns det bra liksom. Då är vi på topp och vi blir lätt fariseer som tittar runt omkring och kanske bedömer våra medsystrar och medbröder. Men sen å andra sidan, när vi misslyckas, då faller hela himlen, hela gardinen ner över oss, och vi känner att nu behöver vi gömma oss både från Gud och från människor, och vi drar oss undan. Så den rättfärdighet vi har fått ifrån Gud, den baseras på en endas lydnad. På grund av hans lydnad så kan vi stå som rättfärdiga inför Gud. Du är, om du har tagit emot Kristus i ditt liv, så är du rättfärdig. Paulus skriver aldrig till syndarna i Korint eller syndarna i Koloss eller syndarna i Efesos, utan han skriver till de heliga. Till och med till församlingen i Korint, som vi vet att hade stora problem. Till och med till dem så påminner han dem istället om den identitet som de har fått i Kristus. Och jag tror att när vi ser vem och vilka Gud har gjort oss till, så kommer det också att börja synas. Det kommer att manifesteras också i vårt liv. Så vi är, skrev jag, planterade i rättfärdighet av Herren. Det är hans verk från början till slut. Man kan säga så här att första gången vi föds så föds vi av köttet. Och andra gången vi föds, när vi blir födda på nytt, så föds vi av Guds ande. Och det är det Jesus är inne på också i Johannes 3 när han träffar den nyfikne farisén Nikodemus som kommer om natten kanske för att han skulle bli exponerad eller hans kollegor skulle se vad han håller på med. Men han kommer till Jesus och Jesus säger att för att se Guds rike så måste du bli född på nytt. Och Nikodemus har svårt att förstå att vad betyder det här? Ska jag hoppa upp i min moderliv igen och komma ut en gång till fast jag är vuxen? Och då säger just Jesus det här att det som är fött av köttet är kött. Men det som är fött av anden, det är ande. Och så är det för oss också när vi kommer till tro. När vi ser det som Jesus gjorde, vi ser att han dör på det här korset för oss. Då dör han inte bara för oss, utan Bibeln beskriver det som att vi dör tillsammans med Kristus. Det här är evangeliets kärna, att vi sätter vår tro till det som Jesus gjorde för oss. Och när vi gör det så är det en förändring som vi hörde av Isabel här, ett förändring av vårt hjärta. Judarna var noga och fortfarande kanske noga med den kroppsliga omkärelsen på pojkar. I det nya förbundet så är det inte vår kropp som omkärs utan det är vårt hjärta som omkärs. Så när vi sätter vår tro till det som Kristus gjorde på korset för oss, så då dör vi tillsammans med honom. Vi dör bort ifrån vår gamla syndiga natur. Och sen så ser vi hur vi också följer Kristus i graven. Det är det som dopet är en bild på. Att vi går ner i graven, dopgraven. Och vi begraver vår gamla människa. Och sen så vet vi också att på tredje dagen så uppstod Jesus ifrån de döda genom Guds ande. Och så är det för oss också. Allt detta sker i ett ögonblick när vi sätter vår tro, när vi omvänder oss från våra döda gärningar, när vi sätter vår tro till Kristus. Så beskriver Bibeln det som att vi föds på nytt. Det är ett hjärtats omkärelse. Det är att vi blir födda ifrån ovan. Det är inte vår egen prestation, det är inte vår egen kraft, det är inte vår egen vilja, det är ingenting som vi någonsin skulle kunna få till stånd, utan det är ett verk ifrån Gud. Det är han som planterar oss i rättfärdighet. Så får vi fortsätta att leva och följa samma ande som har fött oss på nytt. Det står om Kristus också att han är den förstfödde bland många bröder. Så det som Jesus fick genomgå, det är också en prototyp. Det är en bild på det som vi också får gå igenom när vi blir födda på nytt. Och nu tror jag att Jesus behövde bli född på nytt, men jag tror att han är den nya skapelsens herre. Och när vi kliver in i detta så får vi, som vi var inne på, vi får också en försmak på den härlighet och det liv som väntar oss framöver. Just nu så har vi det på vår insida, vi har anden. Som vittnar med vår ande att vi är Guds barn, att vi tillhör Gud. Och sen så får vi dag efter dag så får vi förnyas och vi får formas. Inte efter den lidande Kristus som är på väg till korset, utan efter den förhärligade Kristus. Så sitter vi Guds faderns högra sida och har gett oss sin ande. Och genom hans ande så kan vi kommunicera med Gud. Tredje punkten, och jag tror att vi behöver hasta här nu, klockan är mycket, och Jesus, nu får du hjälpa oss. Hoppas ni orkar lite till. Två punkter kvar. Tredje punkten, det är den första av allt, så du är ett träd. Den andra, det är att du är planterad av Gud. Den tredje av fyra punkter, det är låt dina rötter gå djupt. Och här ser vi om den rättfärdige som är planterad, och vi ser att han bär frukt i rätt tid. Då ska jag läsa ett citat från en gammal man som inte längre lever. Ska han leva så ska han vara ännu äldre. Det var djupt. Och han hette A.W. Tozer. Han har skrivit många böcker. Det finns en bok som heter The Root of the Righteous. Och vi ska läsa Davids fria översättning från engelskan. Så jag hoppas att ni får ha överseende med mig om det finns någon språkkunnig här. Kanske inte alltid grammatiskt rätt, men vi får se. Herren verkar ändå kanske. en tydlig skillnad mellan våra fäders tro så som de tänkte och samma tro så som deras barn tänker och lever ut den är att fäderna hade, eller den tro de hade, de var mycket mer fokuserade på rötterna. Medan nutidens ättlingar verkar vara mest intresserade av frukten. Idag skriver vi biografier om dem och gläder oss över deras frukt. Men tendensen verkar vara att vi ignorerar rötterna som gav frukten. De rättfärdigas rot ger frukt, sade den vise mannen i Ordspråksboken 12:12. Våra fäder såg till roten av trädet och var villiga att vänta tålmodigt för att frukten skulle uppenbaras. Vi kräver frukt direkt, även om roten kanske är svag eller knölig eller saknas helt och hållet. Otåliga kristna idag förklarar bort enkla sanningar som tidigare dagars heliga trodde på och ler avvisande åt deras seriösa inställning till Gud och heliga ting. Och jag tror uppmaningen från Herren här idag, det är att jag tror att vi skulle må gott av att istället för att fokusera så mycket på att göra rätt, om vi istället skulle få vara rätt. Att vi skulle få fokusera på de rötter som automatiskt ger frukt när vi låter dem växa till. Vi ser också i det som vi redan var inne på här tidigare, Johannes 15, så ser vi hur Jesus pekar på just detta när han säger att utan mig så kan ni ingenting göra. Förbli i mig, för utan mig kan ni ingenting göra. Och om vi förblir i honom så kommer vi att bära frukt per automatik. Så vårt jobb är inte att springa runt och försöka producera frukt. Vårt arbete är att förbli i Kristus. Och här så tror jag att den stora kampen i vår tid ligger. Med allt som pågår, alla alternativ och allt vi kan ta del av, det ena och det andra. Att förbli i Kristus. Johannes säger till och med senare i ett av sina brev, så säger han att den som förblir i Gud, han syndar inte ens. Så vårt jobb i vår tid är inte att försöka leva rätt, försöka göra rätt, utan vårt jobb är att förbli i Gud. När vi förblir i Kristus så kommer vår aptit i det här livet att automatiskt förändras. När vi är inför honom så är det omöjligt att komma tillbaka på samma sätt som vi gick in till den platsen inför honom. Jag skrev så här: vägen till att fortsätta vandra i rättfärdigheten är att förbli i Kristus. Rättfärdighetens rötter är i Kristus. Och jag tror att Gud vill hjälpa oss att lyfta vår blick. Att hålla vårt fokus inte på oss själva, utan lyfta vår blick och hålla den fäst på honom. Att få leva ett Gud medvetet liv. Om vi liksom har koll på oss själva och vi tittar in i vår egen navel och på våra egna problem, så blir vi lätt, kommer vi lätt in i depression och tänker på allt vi borde åtgärda. Och till slut så kommer vi in i beteendemodifikation där vi försöker förändra vårt beteende. Och vi kommer in i ett religiöst liv och en lagiskhet som har kvävt många kristnas liv. Som har lämnat våra församlingar för att det blev för tungt att vara kristen. Men jag tror att Guds ord till oss här idag, det är att lyfta blicken och att vi får leva ett Gud medvetet liv. Att vi inte behöver nu på en gång rätta till allt i våra liv, utan vi förblir i Kristus. Då kommer automatiskt saker och ting att förändras i oss. Det är hans nåd som fostrar oss. Det är när vi lever i ett Gud medvetet liv som vi också kommer att få se hur vi mer och mer kommer att få vandra i rättfärdighet. Syndamedvetenhet och ett medvetande på mig själv, så då handlar det istället om att vi försöker göra rätt. Och det bygger på vår egen prestation. Inte på den prestation som han en gång för alla presterade på korset när han sa att det är fullbordat. Vi behöver leva från det som är fullbordat. Paradoxen är ju också, som vi ser i Guds ord, att när vi försöker uppfylla lagen, när vi fokuserar på lagen, vi försöker fokusera på det som är fel och försöker att inte synda, så ser vi att det producerar mera synd i våra liv. Så vårt jobb är att fokusera på honom och låta hans nåd fostra oss till ett rättfärdigt liv. Det ser vi också i första Mosebok kapitel 3. Har vi ett till barn här. Mitt eget barn har den flygit ut för en tid sedan. Ja, nu är det Anders barn. PK, pastor's kids. They are the worst. Jag skojar bara. Vi ser i alla fall redan från början i första Mosebok kapitel 3 så ser vi hur Adam och Eva syndar, och efter det så får de panik, deras ögon öppnas och de börjar försöka få ihop något fikonlöv som de ska klippa ihop sin egen rättfärdighet. Och de springer också och gömmer sig från Guds ansikte. Och sen så ser vi här senare hur Gud ger dem sin egen klädnad. Och det är det här som rättfärdigheten handlar om. Det är att vi får ta emot, inte våra egna fikonlöv, utan vi får ta emot hans klädnad. Hans rättfärdighet som vi får ta. Och jag tror att vår fiende, han är ju listig. Jag tror att det finns tre vapen som han försöker, just på det här området, försöker skjuta mot oss med mer än någonting annat. Och det är skam, det är fördömelse och det är skuld. Speciellt när det gäller människor som vill leva för Herren. Som vill gå på Guds vägar. Så jag tror att en av de största fällorna som den onde försöker få oss att fastna i, det är i oss själva. Han vill inte att vi ska glömma det som har varit och gå vidare tillsammans med Gud. Utan han vill att vi ska fortsätta snurra på med alla möjliga gamla grejer och fastna i skammen och fördömelsen och skulden. Skammen säger att det som jag en gång gjorde, det är fortfarande den jag är. Fördömelsen säger till oss att jag är inte förlåten. Skulden säger till oss att mitt liv är värt att bli dömt. Jag är värd att bli dömd. Och det kan ju låta fromt liksom att vi rannsakar oss själva i det oändliga. Men dessa tre är den ondes vapen som han använder. Och de är alla emot det fullbordade verket på korset som Gud vill att vi ska få leva utifrån. Han vill få oss att gräva i oss själva och i det oändliga prestera och aldrig blir det bra. Guds ord till oss den här dagen är att vi skulle få sätta all vår förtröstan på honom som har presterat en gång för alla och som har planterat oss i rättfärdighet och som vill att våra rötter ska få gå djupt ner i honom. Sista punkten, och nu går vi in för landning. Det är en väldigt kort punkt. Och det är drick ur floden. Så vi ser att de här träden, de var planterade vid vattenbäckar. Det fanns en orsak för det också. I den här regionen så var det ju väldigt sparsamt med regelbundet regn. Så ofta planterar man träden, och kanske man gör man fortfarande. Jag vet inte, jag är ingen trädoman, ingen trädfantast eller trädexpert. Men på den tiden i alla fall så planterade de vid floder eller också egna kanaler som man grävde. För att just trädenas rötter skulle få nå vattnet. Jag skrev så här, den rättfärdige, alltså du och jag, vi är gjorda för floden. Vi är planterade in till Guds flod. Sen skrev jag så här, och vi ska avsluta med detta. Löven vissnar när trädet slutar dricka. Det gäller oss. Guds tanke för oss var aldrig att vi skulle leva i en evig torka. Utan Guds tanke för oss är att vi skulle få låta våra rötter gå djupt ner i Guds andes flod. Utan strömmar av levande vatten så torkar vi alla ut. Här står om den rättfärdiga att hans löv aldrig vissnar. Det här är Guds plan för den rättfärdige. Inte att vi behöver gå från öken till öken eller torka till torka. Utan att vi får, som Brother Lawrence som vi läste om, vi får leva ett liv i hans närvaro. Amen.